Sportbladets Premier League-podd tisdag morgon. Vi har konstaterat att Manchester City klarade Leicester-testet. Leicester City-testet efter ett osannolikt drömmål av Vincent Kompany, en utveckling som ingen av oss i alla fall, tror jag, såg framför sig. Dessutom ett avgjort topp 4-race får vi väl ändå säga, även om det finns en teoretisk möjlighet för Arsenal att ta sig förbi Spurs. Kalle och Frida, vi körde ju kronologisk ordning förra veckan. Jag tycker vi vänder på det den här och börjar med det som hände igår kväll då på Etihad när Manchester City tog emot Leicester City, och det såg ju krampaktigt ut i alla fall första halvlek för Manchester City. Det blev ganska uppenbart att Leicester hade ett hot som bekymrade Manchester City, som gjorde att de rullade mycket sidled. De var uppe ganska tidigt där, Leicester ju hade en målchans och visade att de var på spelhumör. De är ju i fin form. Men det räckte inte till.
Nej, det finns kanske en anledning till att Brendan Rodgers Leicester benämns av vissa som mini Manchester City. Att Rodgers försöker göra någonting lite liknande som Guardiola har gjort i City. Och han har ju verkligen, som sagt, vi pratade om det i förra avsnittet, var det väl, att Leicester, där finns väldigt mycket potential. Jag tror att till nästa säsong så kommer han säkert kunna bygga en ännu starkare klubb. Det är ju faktiskt ganska fantastiskt vad han har gjort på väldigt, väldigt kort tid. Just det här att han har liksom blandat gammalt med ungt och fått till en jäkligt bra mix som ju höll på att ställa till det för City. Men sen märker man där i andra halvlek att då blir de hamnar lite lägre och det blir mer försvarsspel. Och även om det länge såg ut som att det skulle gå, alltså jag vet inte ens om man ska beskriva det där avslutet från Kompany. Alltså det är ju helt ofattbart. 37 skott har han avlossat från distans under hela sin Premier League-karriär. Aldrig gjort mål. Och så kommer det i ett sånt läge, i ett sånt skede av säsongen. Det är ju helt makalöst.
Jag tror det var Erik Niva som skrev statistiken att det är hans första långskott på 5 år.
Mm. Det var första på mål sedan december 2013. Ja. Så det är drygt 5 år då, sedan han träffade mål med ett långskott.
Ja, och träffade mål gjorde han.
Sannoliken. Det var ju, alltså det finns ju distansmål och så finns det sådana där mål som verkligen kan ramas in där bollen liksom, det finns ingen marginal mellan bollen och krysset. Och alltså man såg ju faktiskt på spelarna runt omkring dum idé de tyckte det var att han överhuvudtaget tog det där skottet.
Leicester-spelarna tänkte ju skjut då. De satte ju ingen press på honom. Liksom.
Nej, de gick ju inte ens dit och pressade honom. Men jag tänkte även lagkamraterna. Det är som att Sterling vill ha den bollen, en kort passning på fötterna. Han tänker ju inte i sin vildaste fantasi att Kompany ska kunna dra iväg ett distansskott. Och så blir det på det där sättet. Det var väl någonstans symptomatiskt att Kompany, som har varit den här klubbens verkliga talisman i många år, även om han inte har spelat, nu den här säsongen egentligen gjort ganska litet bidrag egentligen, och det har varit en vår där man har diskuterat om han överhuvudtaget ska få nytt kontrakt, att han kliver fram i det som kan bli hans sista hemmamatch då på Etihad i Premier League, kliver fram och gör det där målet.
Sitt som, livsmål.
Ja, som liksom, han har ju redan tjänat ihop till att kallas legend i Manchester City, men nu är det ju ett steg till. Nu kommer han ju vara förevigad i 100 år i den här klubben om de vinner den här titeln tack vare det här målet, för att nu har han ju faktiskt varit den som har varit symbolen för hela den nya satsningen, stått för någon slags hjärta under den tiden. Dessutom varit en väldigt, väldigt bra ambassadör för Manchester City i en tid när de har behövt all bra PR som de verkligen kunnat få. Och sen få göra det här målet på det sättet. Det är svårt att se det på något annat sätt än att han tog några pinhål ytterligare upp som City-legend.
Nu måste han ju lägga av. Alltså det får ju inte bli som för Gary Cahill att man stannar en säsong till och sen så, för det är ju inte det att han är, han borde ju inte vara en mittback som klarar av att spela för Manchester City.
Och det är han ju knappt.
Nej. Och det var ju faktiskt ändå så att det kunde ha slutat betydligt annorlunda. Jag menar det tar 2 minuter eller vad är det, ja, så håller han på att ställa till det.
Så halkar han som sista man liksom.
Ja, så nu, han borde verkligen, nu borde han lägga av. Och bli ihågkommen för det här. Det skulle
jag håller med dig. Det är ju perfekt läge att lägga av för honom nu i Manchester City. Åka ta en ny utmaning någon annanstans. Och liksom bara sätta punkt på det här sättet.
Vad är han? 34-35 någonting?
37 va?
33.
Ja, okej.
Okay. Eller? Jo, 33.
Skitsamma, men han har i alla fall ett par år kvar.
Kanske till och med 86.
I kroppen, även om den kroppen är ganska sargad nu. Man funderar på om han skulle liksom, om ni menar att han ska lägga skorna på hyllan.
Nej, jag menar, ja det är klart. Det,
33.
Det får väl han och hans läkarteam
avgöra. Liksom, han spelar ju inte så många matcher per säsong.
Men eftersom det bara är vader så är det liksom ingen, jag tror inte någon fara för liksom hans liv efter karriären. Så. Det är de som har spökat, det är ju inte något värre än så. Så jag tror att han kan åka och spela i någon liga som inte är lika intensiv som Premier League. Men som sagt, nu spekulerar vi. Vi får se, de kanske kastar fram ett nytt ettårskontrakt och så blir han kvar och så blir han pappan i omklädningsrummet, den här någonstans ledartypen som inte behöver vara på plan utan som bara finns i omklädningsrum och så gör han de här punktinsatserna här och där som han har gjort under den här säsongen.
Det ska inte underskattas, den egenskapen. Framförallt i ett sånt här lag skulle jag säga med ganska få liksom, egna produkter och med anknytning till klubben. Nu är de i och för sig ett gäng som har varit där ganska länge. Alltså David Silva och Aguero har varit där i många år nu.
Verkligen.
Och de har börjat få upp egna produkter också i startelvan. Phil Foden har ju startat några matcher nu även om han kanske inte gjorde sin bästa match just igår.
Jag tyckte han var riktigt svag igår faktiskt. Det var ju faktiskt intressant att efter 7 minuter fick Pep Guardiola tillrättavisa honom. Han hade inte förstått ens hur han skulle pressa i den här matchen. Det var ju han som fick utskällningen där av Guardiola när han stod och vevade med armarna där. Det var ju lite faktiskt uppseendeväckande att han inte hade förstått det. Och sen nummer två så såg man ju att han liksom, han kunde ju inte ge det City behövde i den här matchen. Nej. De saknade ju De Bruyne enormt. Det syntes ju verkligen. Och det var ju uppenbart att det var det bytet som skulle göras. Det kom ju inte Sané loss heller egentligen när han kom in. Men det blev ju bättre efter bytet i alla fall.
Det blir ju ganska påtagligt det här med de här yngre spelarna som man sitter och hoppas ska få en massa speltid. Och när de väl kommer in att det ändå oftast är så att det saknas rätt mycket. Jag tyckte man såg det på Tai Chong också i United, att det är någonting som skriker ungdomsspelare över den. Så att det visar ju att det kanske inte är så konstigt att Foden inte har fått spela sådär jättemycket.
Men du, vilka känslor satt du med under matchen igår då, Sik? Jag utgår från att det var ganska hög puls emellanåt. Så.
Ja, det är ju hoppet som dödar den till slut va? Men jag sa det till en kompis någon gång under första halvlek. Så där, efter det har gått 20 minuter och sen fick jag ett sms av en kompis som var så här, fan, håll ihop nu. Liksom, så att, men om det står det 0-0 vid 70, då kommer jag börja hoppas på det här. Liksom, för att jag kände ändå att det är liksom väldigt, väldigt små chanser för Leicester ändå att reda ut det. Men vid 70, då kommer jag börja. Det är alltså 69:54 på klockan när bollen sitter i krysset. Alltså jag satt och tittade på klockan. Fan, nu är vi där, du vet. Nu är vi där. Nu tickar vi upp på 70. Och då smäller det. Så att, nej, det står 1-0 till City när vi tickar över 70. Med några sekunder. Så att det var ju tråkigt.
Jag tycker att se den så där som igår. Det är ju så sanslöst drama i och med att Leicester får ju matcher precis dit de vill. Ja. Och de är ju riktigt bra. Både utan boll men även med boll. Alltså tidigt i matchen var det ju fascinerande att Manchester City tillät Leicester att spela så mycket som de gjorde. Och sen när de inte tillät det så hade de ju faktiskt kvalitet att hålla i bollen ibland. även från insparka bara rulla ut den och hålla den i fler sekunder än vad man brukar se att City liksom alltså, tillåter motståndaren göra.
Ndidi till exempel, han chefade ju på det där mittfältet stundtals. Jag blev väldigt imponerad av framförallt den mittfältstrion med Tielemans, Ndidi och Choudhury. Som ju är en väldigt spännande spelare i egen liksom, produkt. Born and raised Leicester liksom. Och har ju väldigt fina kvaliteter. Och sen det är klart, vi vet att Maddison kan dribbla och transportera boll. Vi vet att Jamie Vardy kan springa i djupet och att Albrighton kan slå inlägg. Det är liksom inga nyheter. Men blir väldigt imponerad av den mittfältstrean.
De har ju bra lag alltså. Det får man säga. Och det är alltid svårt. Vad ska jag säga, om man ska försvara City lite då, eller Manchester City får man ju betona i det här fallet. Så är det ju att det är alltid svårt att möta ett bra lag som verkligen går helt in för att bara neutralisera motståndarna. Och Leicester har ju bra spelare. Jag var lite förvånad, för jag visste inte om de, eftersom de själva inte hade jättemycket att spela för i den här matchen, om de verkligen skulle gå in för att bara spela för 0-0. Och man kan ju ändå säga att någonstans gjorde de ju det efter 15-20 minuter. Oftast, så när man inte har något att spela för, så kanske man har en större ambition om att visa att vi kan också spela på ett annat sätt. Men de gjorde det inledningsvis, men sen var det som att nu är de helt inställda på att bara förstöra det här partiet, och det gjorde de jäkligt bra.
Kanske också ska nämna att Kasper Schmeichel gör en väldigt, väldigt bra match också med två riktiga, jösses vilka räddningar han gör. Åtminstone vid de två tillfällena där. En i första halvlek och en i andra är det väl. Men det hjälpte inte.
Och det var väl också lite så här roligt med just att den där målkamerabilden i första halvlek, den här gången liksom grinade sitt i ansiktet. De har ju haft lite tur med dem där. Vi har ju pratat om de där målkamerabilderna tidigare. Nu var det som att nu var inte marginalerna på deras sida. Och så kändes det verkligen långt in i matchen att det här kommer bli tufft för dem. Och det var ju uppenbart att det krävdes någonting alldeles extra för att bryta dödläget.
Sen kan man ju undra om Iheanacho, om han ens ville kvittera.
Ja, det är sjukt det också.
Det är ju ett brutalt dåligt avslut. Fy fan. Det är ju så jävla läge han får.
Om det nu är så att han inte ville göra mål, då gjorde jag ju helt rätt. Jag ska inte skjuta nära stolpen så det eventuellt blir mål. Utan jag lägger det mot hörnflaggan istället. Så att det verkligen inte blir mål.
Hade det varit Vardy som fått den bollen, så hade den suttit.
Ja, nu kom den ju i och för sig på Iheanachos vänster fot, så att den kom ju på hans rätta fot, och Vardy hade ju fått den på sin vänster.
Ja,
så att, man kan inte vara säga, men det hade ju varit större chans än Iheanacho uppenbarligen, eftersom han var närmare.
Han gillar att rulla in den typen av bollar också, Vardy.
Ja, så är det ju. Det var ju så sjukt att den chansen dök upp. Och för City i slutet, man såg dem, de var ju inte så trygga i det här att de skulle fortsätta spela sitt spel, utan det blev ju, nu ska vi bara rulla av matchen, rulla bollen lugnt så här. Sen när de har gjort det ett tag, så var det som att men nu måste vi slå någon passning framåt. Och så fort de gjorde det blev de av med den bollen väldigt fort då i den delen av matchen, sista 10 minuterna. Och så bjöd de ändå på det där omställningsläget. Jag var så chockad över att de gjorde det till slut. Och alltså, vad heter han, Vorben Zinchenko, han hade ju varit lemlästad om han om det hade blivit mål där. För han tog ju inte det jobbet hem som han borde ha gjort i det där fallet. Så han hade nog blivit ganska sågad i omklädningsrummet av Guardiola efteråt.
Men det går ju inte att säga annat än att det var liksom en rättvis 1-0-seger till Manchester City.
Nej, så är det.
Till matchbild och chanser och sådär. Det var ju gott om det.
Kan ju också flicka in. Vi har en sista omgång kvar här nu i ligan. Senast ett lag ledde ligan in på final day och inte tog ligatiteln. Att det skiftade alltså ligaledningen. Mm. Det var 1989 när Michael Thomas gjorde det avgörande målet mot Liverpool i slutsekunderna och säkrade titeln för Arsenal. Mm. Det finns någon slags cirkelslutning här, Patrik. Jag vet att
det finns en förbannelse.
Ja, det finns en förbannelse. Men det finns någon slags cirkelslutning här också.
Ja,
ja. Du måste ändå tillstå det.
Ja. Det finns så mycket. Det finns så mycket i det här. Att Liverpool kommer sluta på 97 poäng och komma tvåa i tabellen.
Du räknar in en seger mot Wolves alltså?
Ja, det är. Men det kommer inte räcka. För att Brighton kommer förlora mot Manchester City. Det...
Ja, men säg inte det. Glenn Murray.
Glenn Murray.
Vet aldrig.
Omställningsspecialisten.
Ja, precis. Exakt. Nej, men däremot fasta situationer. De tunga. Ja,
absolut. Men jag menar som Leicester hade två fasta situationer under hela matchen igår. En hörna och en frispark typ. Ja. De bjuder inte på speciellt mycket. Jag tänkte på vilka var det City hade i förra Burnley var det. Burnley. Typiskt tunga på fast situationer. Jag tror inte Burnley hade en enda hörna i den matchen.
Utan nej, då var City de väldigt överlägsna.
Liksom minimerade skadorna på det sättet. Ja, det är nej, men jag har gett upp helt och hållet.
Jag tror att det är hälsosamt att göra det. Sen får allt annat bli bonus.
Hopp. Men klarar inte mer hopp.
Men man kan säga så här då. De kommer ju möta samma typ av nickstark försvar som de hade nu mot Leicester City i Brighton just det, också. Just det. Alltså två starka mittbackar. Det går inte att stå och lyfta in inlägg och tro att det ska vinna något där. Utan nu kommer jag vara tvungen att trä upp dem. Och det är klart, det är lättare att trä upp Brighton än att trä upp Leicester. Även om det är borta plan. Så det här var ett svårare test. Definitivt än den, liksom Brighton. Men vi får se. Större under har skett. Oavsett vad du säger.
Större under
har
inte skett. Nej. Ja. Vi... fick en upplösning på, för även om det inte är klart i toppen så ser det ju ut så, men det finns ju någonting att spela om där nästa helg, minst sagt. Det finns inte jättemycket kvar att spela om för Arsenal och Manchester United, som båda två sumpade sina chanser. Alltså, det är helt sanslöst hur kampen om de här topp fyra, alltså plats 3 och 4, det räckte ju till slut för Chelsea att bara vinna en match som skulle vinna, alltså var det klart. Tredje plats. Helt otroligt vilken form det har varit på de fyra lagen de senaste. Chelsea har väl haft okej form på slutet, men ändå inte vunnit de matcherna man har förväntat sig att de ska göra. Men vi kan väl börja med Huddersfield Manchester United igår. Alltså Huddersfield, som alltså inte har tagit en poäng sedan februari, som har förlorat alla matcher utom två under hela 2019. Och Manchester United, som har allt att spela för, framförallt när man vet hur konkurrenterna där svajar just nu, och Spurs har förlorat dagen innan väldigt överraskande mot Bournemouth, och så lyckas, alltså det är som att det är ingen som vill spela fotboll i det laget. Visst, nu har de ett par farliga lägen och Pogba har en boll i ribban och sådär, men det hade ju kunnat, alltså Huddersfield hotade ju också liksom. Vad är det som händer i Manchester United?
Ja, säg det. Det här var ju, det var nästan häpnadsväckande. Särskilt de sista 10 minuterna där man vet att United liksom måste trycka på framåt. Och det var liksom så, dels var det låg kvalitet på allt. Alltså Dalot, jag vet inte vad han sysslar med. Han får ändå ett par lägen där när han kan lägga in ett hyfsat inlägg till exempel från höger, men misslyckas gång på gång. Chong försöker på sitt vis, men han räcker ju inte till. Det är liksom ingen kämpaglöd i någon spelare överhuvudtaget. Jag tror det var dessutom inte bra för dem att Lindelöf klev av, för att det kändes som att det var ju den enda som manade på de andra när Huddersfield kvitterade exempelvis. Jag menar Ashley Young, han såg ju mest och stod ju där och liksom verkade inte... Nej, det är ju någonting som inte stämmer. Och det har ju ryktats lite nu om att det ska vara lite problem i omklädningsrummet ändå för Solskjaer. Och det är stora egon som vill ha betalt, och Marcus Rashford och Lukaku tycker att de är värda minst lika mycket pengar som Herrera och Sanchez och allt. Det är ju katastrof på så många plan här. Jag vet inte ens vad man ska, kan inte ens sammanfatta det nästan.
Nej, det hade varit väldigt intressant om, nu kommer vi inte få veta det, men det hade varit intressant att få följa som en fluga på väggen i omklädningsrummet det som har skett från det att smekmånaden varade där i 1,5-2 månader när Solskjaer tar över, till vad som liksom har förändrat den känslan som rådde då där inne till det som vi har nu. Men syvende och sist så tror jag att det är de här besluten som de har tagit tidigare som biter dem i bakdelen nu. Det här kontraktet som de gav till Alexis Sanchez till exempel. Det är det som liksom ligger där underliggande. Om du har en spelare som tjänar så groteskt mycket pengar som är typ sämst i hela truppen. Då kommer du ha ett gäng som knackar på dörren hos vdn och säger att de borde tjäna mer. Och jag förstår ju de spelarna som tycker att de borde tjäna mer än vad de gör om nu Sanchez tjänar så mycket som han gör. Och det där har de satt sig i en jättesvår rävsax. Den är svår att ta sig ut på något annat sätt än att skicka Sanchez. Och det tror jag är det som kommer ske i sommar. De kommer skicka honom och de kommer själva få betala en stor del av den lönen. Mm. Då hamnar de i det där som Leeds gjorde för 100 år sedan när de satt och betalade massa spelares löner för de hade liksom, deras löneförhandlingar var så liksom sinnesrubbade att de liksom bara erbjöd mycket mer än vad spelarna ens begärde. När de skulle bli av med dem där, då fick de ju sitta och betala av dem själva, för det var inga andra klubbar som var intresserade av att betala de där pengarna. Och jag tror att det är uppenbart, om man tar sånt som Rashford till exempel, så är det någonting som har skett för hans del mentalt. Om det har med kontraktet att göra eller något annat. Men jag tror säkert att det är en kontraktsdel i det hela. Han är inte där. De Gea såklart har ju inte heller haft huvud på plats. Så det är för många som springer och tänker på annat. Och det är klart, har du ett lag där spelarna springer och tänker på andra saker än att tänka på nästa match och vad man ska göra i den för att hjälpa sin fotbollsklubb. Om man springer och tänker på annat som att man borde tjäna mer eller vad ska jag göra nästa säsong och så vidare. Då är man inte liksom längre ifrån än att man börjar köra in på fel spår.
2014 så stod Woodward och sa liksom att Manchester United, vi kan köpa precis vilken spelare vi vill. Vi har så mycket pengar. Och så spolar man fram liksom läget till idag där pengar visserligen är viktigt för en klubbs sportsliga framgångar, men det är ju faktiskt inte absolut viktigast, utan det viktigaste är att man har kompetenta människor som kan liksom pinpointa spelare så att det passar ihop, så att det finns så att alla har ett syfte i truppen. Och kolla då på ärkerivalen Liverpool som har gjort precis detta och lyckats extremt bra på ganska kort tid ändå, får man säga. Det är inte jättelänge sedan som Klopp kom dit och allt det här påbörjades. Det är ju ett haveri på så många sätt, och det känns som att de fortsätter göra de här misstagen också. Jag menar att förlänga kontraktet med Phil Jones, alltså vad, det är väl inte, ja, men det är väl inte, det är inte spelare för Manchester United.
Och nu ryktas det om att de ska kasta en miljard på Dybala i Juventus som haft en bedrövlig säsong.
Men de hamnar hela tiden i de här.
Och så ska
här,
de göra det där igen. Och så ska de betala en miljard för en spelare med stora frågetecken omkring sig.
Jag tror problemet för dem nu är att de får inte de allra liksom bästa spelarna i den här situationen, utan nu får de gå på de där spelarna med frågetecken. Sen vill jag liksom också lyfta det där just med ledarskap. Jag undrar hur det hade sett ut om Jürgen Klopp hade stigit in med hans förmåga att lyfta individen, prestera max, få ut max av varje spelare, stigit in på det här skeppet istället för x antal år sedan när han klev in i Liverpool, och att Mourinho då till exempel hade varit klivit in i Liverpool istället. Hur hade det sett ut då? Jag tror att han hade fått ut mycket mer av de här spelarna. Sen är ändå klubben dysfunktionell. Det är betydligt större liksom frågor som måste tas itu med. Ed Woodward måste sparka sig själv, eller Glazers måste plocka bort honom från rollen att sköta det sportsliga. Det är ju liksom det absolut viktigaste. Och det har vi ju lyft så många gånger. Jag vet att vi börjar redan när säsongen startat. De måste ha en fotbollsdirektör, en sportchef som går in och styr över det.
Prata som Rio Ferdinand.
Ja, precis. Så det är ju i alla fall en spelare med Manchester United liksom hjärta och så. Sen är det ju väldigt svårt att bedöma hans kvalifikationer för den rollen.
Det kanske till och med vore bättre att ta någon som absolut inte har koppling till United men som är väldigt, väldigt duktig. Alltså sportchefsmässigt är ju lite det där, vad ska man gå på? Hjärta eller Eller hjärnan.
Men det man kan säga, om man tittar på de lagen som har värvat bäst i Premier League, så har de ju sportchefer, men sportchefer som kanske inte är gamla spelare utan som är väldigt bra på att vara sportchefer. Alltså, visst, Chiki är gammal spelare sådär, men han är ju framförallt en skicklig förhandlare, en duktig scout, han är bra på att bygga den typen av nätverk. Vi har en Michael Edwards i Liverpool som är en fantastisk affärsman och kan fotboll, men han är ingen gammal spelare. Och vi har i Tottenham, nu tappar jag namnet, på den hårdaste förhandlaren kanske utav dem.
Daniel Levy.
Levy.
Ja, han sitter ju ett steg upp ovanför, så att säga.
Ovissligen, men så, han är ju ändå den som förhandlar.
Så är det. Det gör han. Nej, absolut. Och jag menar, titta på också det här med sportchefsrollen. Den är ju så komplex, och det är inte säkert att man är en bra sportchef i La Liga, då är det inte nödvändigtvis så att man är en bra i Premier League. Eller kolla på Monchi, så superhyllad när han var i Sevilla, och sen går han till Italien och så blir det inte så bra där. Så att jag tror att man ska hitta någon som ändå kan Premier League eller synkar med den tränaren man har. Det vill säga, har du Begerstein, ja, då passar du att ha Guardiola, för de tänker i samma banor. Så det där är jätteviktigt, för annars kan det bli en clash där också som skapar jätteproblem. Men det är ju, jag tycker det är fascinerande om man tittar på ingångsvärden, om man går tillbaka så långt som till 2002-2003. Om man tittar på Manchester United, om vi tar dem då, Arsenal också, men om vi tar Manchester United, så var de ju både bäst och rikast i det läget. De var ju rikast på ett sätt som ingen kunde ju liksom utmana dem på det sättet. Sen har det kommit in externa ägare i Chelsea och City som har gjort att de har varit rikare. Men United har ju fortfarande haft sina de här intäktsströmmarna. Man tar därifrån 2003. Det fanns ju ingenting som någon kunde förutse som skulle kunna förändra. Man såg ju framför sig att Manchester United skulle kunna stå på liksom topp, inte vinna varje år, inte det jag säger, men alltså svara där uppe, och det var omöjligt att förändra den liksom statusen. Men tittar man idag, det finns inga garantier för att de kommer att ens vara närheten av en topp tre de kommande åren, för att de har skaffat sig så otroligt mycket problem. Det spelar ingen roll att de har mest pengar nu, de har just pengar på spelare, det räcker inte. Så att det kommer bli tufft för dem. Arsenal har ju sina problem med att de har byggt om nu, och de har inte samma resurser, så de kan ju inte heller lägga liksom.
Pratas ju också om att Old Trafford behöver renoveras för rätt mycket pengar, och att Glazers inte ska vara jättesugna på det.
Det bästa som kunde hända var väl dock kanske ändå att man missade Champions League plats, för att det är ju väldigt mycket pengar som förloras. Och då kan det ju möjligtvis bli så att Woodwards arbete ses som misslyckat. För att han har ju lyckats, det får man ju inte glömma bort, att han har ju lyckats på väldigt många andra punkter. I princip på nästan alla andra punkter, förutom på den sportsliga sidan. Och det har uppenbarligen inte varit prio ett för Glazers tidigare. Men det kanske är det nu.
Arsenal. Nämnde vi i förbifarten.
Ja. Från den ena katastrofen.
Från den ena katastrofen till den andra.
Den är inte lika stor, deras katastrof.
Nej, de har ju inte liksom.
De har ett annat ingångsvärde när de gick in i den här säsongen.
Absolut.
Och det, jag såg inget annat framför mig än att de skulle vara utanför topp 4.
Jo, men kanske att man skulle kunna skrapa ihop 3 poäng mot
absolut, mot, som säsongen utvecklas sig.
Mot Brighton för som, att kliva upp på samma poäng som
absolut. Jag menar.
Ja, men det här är ju, alltså så här kan man inte göra. Alltså man kan inte hålla på så här mot sina supportrar. Alltså vad är det för lag de har mött? De senaste veckorna, alltså det är ju jag köper absolut det där med att man hade inte högre förväntningar sett över en hel säsong. Men att visa upp såna här katastrofala insatser. Alltså det är ju, jag tycker det är häpnadsväckande alltså. Det tycker jag verkligen. Och jag vet inte om det är att, om man ska dra någon sorts liksom slutsats av Emerys jobb under säsongen, så känns det som att han är en väldigt bra coach när det kommer till att möta lite större klubbar, antagligen för att det oftast är klubbar då som vill ha mer possession och så vidare. Men mot smålagen så, eller de mindre klubbarna ska man väl säga så. Alltså det är någonting som inte har stämt. Så är det ju.
Mm.
både i Europa League-gruppspelet, alltså ta till exempel Bate Borisov som ett fullständigt bottennapp, men även liksom om man ställs mot ett sånt lag som Brighton var det? Nej, jo, Brighton.
Men säg så här då, är det något unikt om man inte har de där topp-topp-spelarna? För om man tar...
Men de har ju
men topp-topp-spelare.
Men Young och Lacazette.
Absolut, det är bra spelare. Men bort, ja men Özil idag är en topp-topp-spelare. Det är inte... Lacazette och Aubameyang, jag köper det. Men om du tittar på lag som Wolves till exempel. Mm. Om du ställer deras startelva jämfört med Arsenal. Så det är inte så stor skillnad i styrka. Alltså... Lite grann, men inte jättestor skillnad. De har ju samma problem. De är också bra mot topplagen som bjuder till. Men de har ju också stora problem så fort de möter lag som är sämre. Mm. Och det är ju inget unikt egentligen om man tänker på liksom med vad du får för typ av lägen mot bättre lag. Ja, du får ställa om, du får öppna det lägen. Spelar du mot mindre lag, du får inte detsamma liksom, gratis. Så kan man tycka att det borde vara enkelt, men nej, det är inte enkelt. Det är enkelt om du har den där spetskvaliteten som Liverpool och City har, där du har individuella spelare som fixar det 1-0-målet på en individuell prestation. Men har du inte det, då är det ju ganska lurigt alltså, att möta de där mindre lagen. Och det är därför Liverpool och City är där de är. Mm.
Nu gör ju Aubameyang 1-0. Det som man ska göra.
Och då borde det flytta på efter det.
Och då borde det lösa sig. Mm. Men eftersom Arsenal är fullständigt oförmögna att spela försvarsspel. Det går ju inte för dem att spela försvarsspel.
Jag tycker det tycker allt är
Torreira konstigt. Som vi hyllade så mycket i början på säsongen. Han har ju helt... planat ut till att bli en 2+-spelare i det här laget. Granit Xhaka vet vi har sina brister och Mesut Özil när han inte är bra så är han ju
inte bra
alls. Och Mustafi har vi varit inne på är en av de formsvagaste spelarna i hela ligan för tillfället. Alltså det finns
Leno har ju också vacklat faktiskt nu i slutet av säsongen. Han har inte varit lika förtroendeingivande som han var under en period där i höstas. Jag tycker att han sådär alltså. Jag är lite besviken på honom, för jag hyllade honom i höstas där.
Mm. Nu kan de ju fortfarande rädda den här avslutningen av säsongen genom Europa-ligan.
Ja,
det måste man ju komma ihåg. Även om jag tror väl för alla Arsenal-supportrar så är väl Premier League ändå prio 1. Europa League är väl och kommer väl alltid få bli prio 3.
Så vidare man inte vinner den.
Ja, men precis. Ja, exakt.
Ja, men nu är man ju framme i ett skede där
man kan vinna ändå. Ja. Mm, så är det ju.
Och faktiskt rädda en Champions League-plats som betyder så väldigt mycket för uppbyggnadsfasen.
Att precis som det var för Manchester Uniteds del, att om de skulle vinna Europa League här, Arsenal, och gå till Champions League, då kan de liksom bastonera ut att det här var så himla stort att vinna en titel i Europa och vi är i Champions League och så vidare. Då räddar man upp så otroligt mycket. Så Europa League, det kommer ju avgöra enormt mycket för hur man ser på Emery, vilket mandat han går in med till nästa säsong och liksom Arsenals också framtidsutsikter, för att de är lite i den där Champions League är inte lika viktigt nu som det var för 20 år sedan att kvalificera sig, eller för 15 år sedan, då var det verkligen som man stod och följde med det, men det är klart att är de i Champions nästa år så har de en betydligt ett bättre utgångsläge.
I finalen så tyder ju mycket på att man kommer möta Chelsea då. Chelsea som var det enda som gjorde det de skulle utav de här fyra lagen som slåss om Champions League-plats när de slog Watford med 3-0. En ganska jämn match ändå.
Det var så lite trögt ut där också.
Ja,
Kepa gjorde någon svettig räddning där till exempel.
Precis. Och Watford som ju har varit bra och som är ett av de här lagen som stör storlagen väldigt ofta. Och jag menar, De Lufeu har ju haft en väldigt fin säsong. Andra spelare i Watford, men Hazard klev fram, visade klass.
Apropå det där med att ha individuella spelare som gör det där.
Och ett väldigt, väldigt snyggt avslut av Higuain faktiskt, som vi har hånat lite grann under avslutningen på den här säsongen. Men han gjorde väl sitt typ så här tredje, fjärde mål någonting, för jag tippade att han skulle göra 5 mål avslutningen på säsongen där sedan han kom i januari. Jag tror kanske han kommer landa på det.
Så ironiskt ändå när man liksom tittar på tabellen nu och Sarri som egentligen förmodligen har varit alltså mest ansatt under stora delar av säsongen. Och man trodde ju ett tag där att nej, nu får han sparken, alltså, nu kommer han försvinna. Och så ändå så är det en Chelsea som har lyckats bäst i den här kritiska perioden när allt står på spel. Ja, ja, rolig säsong, så kan man ju sammanfatta det.
Ja, svajigt. Chelsea just nu på 71 poäng, Spurs på 70, Spurs som skulle säkra den där Champions League-platsen, den där tredjeplatsen mot Bournemouth. Bournemouth som verkligen brukar ha tufft för storlagen eftersom de vill spela sin fotboll och de vill bjuda på den här höga backlinjen, vilket brukar gynna topp 6-lagen verkligen. Men det funkar inte för Spurs heller just nu. Och vad säger vi om Sons röda kort?
Klantigt av honom. Han vet ju att han inte ska liksom lockas in i att ge igen. För då sätter man sig själv i bekymmer. Och visst, motståndare på honom lite grann. Men du måste ha mer kyla i den situationen. Nu blev det ju inte kostsamt på det sättet att Manchester United och Arsenal slarvade ju så otroligt mycket.
Det var ju flyt där alltså.
Ja, men jag menar, hade de spelat sista omgången hemma mot Everton utan Son, utan Kane, då hade de ju kunnat sumpa Champions League också. Ja. Så det Son gör där, det är ju, för mig, det är ju oförsvarligt. Alltså, det är, nu har han ju tur, för han blir inte hängd av det här. De har säkrat sin Champions League ändå. Ja. Men tänk om nu hade missat Champions League på det här. Han hade ju liksom... Han är ju så otroligt älskad i Tottenham-lägret. Men det är klart att det... hade ju, det hade inte förändrats, men det är klart att det hade varit jäkligt surt för en spelare som har gjort egentligen allt rätt den här säsongen,
ja, till att avsluta på det sättet. Som vuxit i hela lagets liksom, ja, kultfigur.
Ja, verkligen.
Liksom. Jean Foyt?
Ja. Ja, men man kan inte köra med dobbarna på det där sättet. Då
åker man ut.
Då åker man ut. Mm. Och det var ju lite roligt där när de spelade 8 man där. Alltså, och skulle försvara. Då gjorde det ganska bra faktiskt, får man säga. Och så var det en fast situation sen som mynnade ut i segermålet.
Ja, det var ju precis på slutet där. Men, Ryan Fraser med sitt typ 14 assist eller något sånt där,
ja,
den här säsongen.
Det är så fall,
helt otroligt. Jag tror att han är en av hela Europas främsta assist.
Ja, det måste han vara då.
Läggare. Jadon Sancho tror jag eventuellt leder assistligan, om det är typ så här Messi eller någon som gör det, som man inte tänker på, någon som blir överskuggad av en massa mål och andra saker.
Fraser, 7 plus 14, det är ganska sjuka stats.
14 assist, ja.
Det är sjuka stats, alltså. Jag ska kolla upp vad de andra
Lille Fraser.
De gick ju jäkligt starkt där i början.
Ja, han som sagt, jag kallat honom för en jordfräs. Han är svår att få stopp på.
Messi har ju bara 34 plus 13, så att det är ju inte ens i närheten liksom. Alltså.
Men alltså, vi måste sluta jämföra Messi med andra spelare.
Ja, för att han är... Framförallt med Ryan Fraser.
Det är helt legitim jämförelse.
En av få spelare Messi faktiskt är längre än. Fraser är nästan 5 cm kortare.
Jadon Sancho har 11 plus 14, så 11 de kan vi jämföra då.
Ja, så Jadon Sancho,
men ser inte riktigt på den nivån.
Nej, han
framspelare.
Han ligger ett bakom.
Själva verket är ju den sjukaste framspelaren i världshistorien. Det kommer ju någon sån här, det kommer ju någon sån här statistikgrej på antalet genomskärare. Jag tror att det är så här, han var ju 3 gånger fler genomskärare än någon annan spelare i Europa den här säsongen. Och då har han ju ändå gjort flest mål av alla och liksom dribblat mest av alla. Liksom. Ja, ja.
Men det är liksom, det vi måste sluta prata om i samma termer som andra fotbollsspelare, inklusive Cristiano Ronaldo. Det finns ingen tävling där längre, skulle jag vilja hävda.
Vi kanske ska sluta prata om honom helt och hållet.
Vi skiter i Messi.
Vi snackar om Ryan Fraser istället.
Ja,
är han material för större klubb? Det är ju det som man undrar. Det är ju sjuka poäng att göra. Alltså 21 poäng från en ytterposition i en klubb som Bournemouth. Mm. Är det någon som har gjort så mycket poäng? Jag kan inte komma på det.
Utanför topp 6?
Ja. I en sån mittenklubb som ytter.
Kan jag inte tänka mig.
Alltså det har funnits bättre spelare. Alltså om man tänker som Wilfried Zaha och så. Men ja, inte men i antal
inte
poäng.
Han har gjort 21 poäng
nej,
i någon säsong.
Poäng, det tror jag inte alltså.
Nej.
Vi får skicka ut den till våra lyssnare och se om de hittar någon. Spelare i mittenklubb. Ja, Mahrez då. Men de var ju topplag det året.
De vann ju hela ligan. Vann, så att...
det var ju en mittenklubb när säsongen startade. Men de vann hela skiten.
Ja. Jo, han hade ju såklart ännu fler. Han gjorde väl nästan, han gjorde över 20 mål den säsongen, va? Gjorde han inte det?
Nej, jag ska kolla det, men kollar.
Ja, Vardy level har gjort...
Absolut, men han är ju striker, det är en annan sak.
Ja, precis. Ja, skitsamma. Det är oerhört imponerande av Ryan Fraser i alla fall.
Han har 17 mål i ligan det året, Riyad Mahrez.
Ja, och level har gjort säkert 10 assist.
Ja, det borde han gjort, det borde han gjort.
Faktiskt. Blev ju också hela, han blev också player of the year. Mm. Den säsongen, så att säga. Det är ju inte så att Ryan Fraser har varit i diskussionen kring Player of the Year den här säsongen. Men det är fantastisk statistik på honom. Också i lördags då, Newcastle-Liverpool. Det var också en känslomässig berg- och dalbana för oss Liverpool-supportrar såklart.
Origi strikes again.
For the record, han gjorde 17 plus 11 den säsongen, så han är 28 poäng.
Ja, han hade en bra säsong.
Det kan vi konstatera.
Det får man säga.
Ja, vad sa du?
Newcastle-Liverpool. Ja. Ett Newcastle som absolut inte hade ställt upp för att släppa ifrån sig några poäng lättvindigt. Det var både hörntänder och viss finess.
Ja.
Faktiskt på det här Newcastle-laget, han får ju summan av de här delarna att bli större, Benitez, så är det ju. Han har ju fått ihop det här att bli ett svårspelat lag, Newcastle, för alla. Alltså, vi kommer ihåg när de slog Manchester City, inte minst hemma. Just den där förmågan Newcastle har att ligga rätt, avvakta, och sen så fort läget dyker upp så är det som alla... trycker på en knapp bara, så är det, det är inte det till omställning, det är det att det, liksom, spelet, tempot växlas upp så fort det luktar målchans på något sätt. Det är väldigt imponerande. Det har noterat flera gånger, och sen som jag har varit inne på, Ayoze Perez, jag tycker fortfarande är en fantastisk spelare på väldigt många sätt.
Bättre än Fraser?
Ja, på vissa saker, ja. I alla fall.
Ja, jo, det
Han är mer teknisk. Ja. Han är ju fantastisk tekniker, och avslutet han har här som går i ribban är ju ett konststycke, de två tillslagen. Alltså.
Ja, absolut.
Den nertagningen och direkt skottet, att han ens får till, liksom. Ens får till det. Det är faktiskt häftigt. Och Newcastle var bra, men Divock Origi, det är inte första gången han kliver fram och räddar poäng. Och det är faktiskt inte första gången vi tänker på Everton, men han har gjort det tidigare i sin karriär för Liverpool också. Jag minns när han räddade en poäng mot West Bromwich.
Var det där när Klopp fick kritik för att de firade ett kryss?
Ja,
där?
Precis, ja. Han firade krysset. Men han har en förmåga, Origi, ändå att hålla sig framme. Sen är det också klart, när man bara inhoppar så blir det svårt att göra mål i något annat skede av matchen än de sista 10 minuterna. När
men fick han fick målet eller?
För nej, det tror jag inte. Han fick,
jo,
han.
Absolut, absolut.
Han nickar den på
ja, han nuddar bollen i skedet, och då det är ju Lascelles sist på bollen.
Ja.
Men Divock liksom styr den på hans huvud. Räknas om.
Så kan man också.
Han fick det.
Annars
han
tänkte jag liksom att det här var ju en perfekta liksom,
perfekt läge för Harry Kane att kliva in. Och...
Nej, men perfekt för Rafa Benitez, som man nu ville att Liverpool skulle vinna ligan, att han liksom så här, ett litet självmål där
Så att han beordrar Lascelles att nu nickar det eget mål.
Väldigt snyggt självmål, alltså, man kan ju inte märka att det...
Nej, verkligen inte. Men man får nästan säga att det var ju Van Dijks mål. Jag är säker på att hur han beordrade ute på plan att de skulle byta frisparksläggare. Och det var ju egentligen inte raketforskning. Nej. Att man ville ha en inåtskruv där.
Nej. Men eftersom Trent hade visat hyfsade
leveranser tidigare, ja.
Tidigare i matchen.
Absolut.
Så var han nog sugen på att slå den helt enkelt. Men han är ju som Van Dijk. Han har huvudet på skaft. Han är väldigt påslagen.
Absolut,
liksom.
ja, herregud. Och jag menar, bara den lilla liksom, detaljen att han är så påslagen hela tiden, det har ju varit en jätteviktig del i Liverpool.
Han dirigerar ju han dirigerar 90 minuter hela tiden.
Han tillåter ju inte någon att liksom vara ofokuserad på en fast situation eller på något annat heller. Nej. Och när de är det så får de ju sina fiskar varma. Och det ger ju också en effekt av att när han är så otroligt bra. Och han liksom han är ju fältherren i Liverpool. Även om han inte är kaptensbindel, så är det ju han alla lyssnar på. Då ger ju det effekten att ingen vågar ju liksom vara ofokuserad.
Nej, det är som rollen som Jamie Carragher hade när han spelade i det laget.
Som Roy Keane hade en gång i tiden, eller Tony Adams.
Det har ju fattats, det är ju uppenbarligen någonting som saknas i till exempel Arsenal. Där det kan se så fruktansvärt ofokuserat ut. Ja, Manchester United saknar väl också den ledartypen.
Ja, men problemet är väl att det är väl just det som skiljer. Alltså de allra, allra bästa mittbackarna i världen, de är ju så fokuserade. Ja, men typ alltså Van Dijk nu, men alltså Chiellini och alltså alla de, de har ju den förmågan att hålla fokus rakt igenom. Problemet är väl också att det är ganska svårt att hitta de här spelarna. De är väldigt, väldigt få. Och det är väldigt, väldigt många klubbar som hade varit i behov av dem.
Det var därför jag var förvånad att Van Dijk, jag tyckte han fick orimligt mycket kritik för insatsen i Barcelona. Det var ju som att vissa ville göra det till en poäng av att han, så var det ju.
Rio Ferdinand, han var sugen på
att... Ja, inte bara han, utan jag menar egentligen hela den här sociala mediesfären var ju liksom sugen på att nu liksom highlighta att titta, han var inte... Solen har sina fläckar också. Mm. Men jag var lite förvånad då att han inte spelade klart situationer i den matchen, som till exempel när Messi gör sitt mål. För det är ju en sån där grej som, han kanske inte hade hunnit först på den bollen i alla fall. Men det som är ju som kännetecknar liksom det här fokuset att spela, det är att man spelar klart situationer hela tiden. Och han gjorde ju inte det då. Och det förvånade mig i den matchen, för det tycker jag han gör annars. Och det gör ju precis som du säger, Frida, de här Chiellini och de här också, varenda gång. Medan den här andra typen av försvarare som Sakho och de här, de kan stå och liksom titta på fåglar medan liksom någon slår in returen eller sådär.
Sakho är ett bra exempel.
Ja, nu tog jag extremexemplet.
Det var förra säsongen, var klacken i...
Ja, antingen var det...
Han höll bollen i spel i eget straffområde genom att klacka den till en motståndare.
Det var förra säsongen. Tiden flyter ihop här, men det var förra säsongen.
Jag
har knappt landat än efter det, efter den klacken. Alltså.
Det är kanske lite orättvist ändå, alltså man tänker att det är sånt långt gap kvalitetsmässigt mellan mittbackar, att det blir orättvist att vi sitter och Mustafi, katastrofalt exempel, ta Sokratis istället. Om han gör ett misstag i en match, då ser vi ju det som att den här mittbacken är inte bra. För att det finns mittbackar som kan gå hela matcher och inte göra, sätta en enda fot fel. Det kanske bara är så helt enkelt att det är, vissa mittbackar är världsklass. Alltså några fåtal. De andra är liksom i en grupp.
Ja, så är det ju. Det har ju varit en brist på riktigt bra försvarare den senaste tiden. Om man går tillbaka 20 år, då tyckte jag det vimlade av bra försvarsspelare. Det kan ju ha att göra med att anfallarna har blivit bättre. Om man går tillbaka till när vi var väldigt små, så om du går tillbaka då, så det var ju inget problem att hitta 20 världsklass mittbackar. Om du tog i Tyskland med Jürgen Kohler och Alcantara
och alla sådana där.
Och så alla i Italien. Liksom, alla England, Italien. Ja. Med alla de hade då, med Baresi och Maldini och Costa Curta och hela allihopa.
Och det, liksom. Varenda, alltså det fortsätter som nästa och så vidare. Så liksom,
det har ju förändrat. Men samtidigt, där är ju också en intressant diskussion. Jag lyssnade på Gary Neville när han snackade i Sky Sports. Han pratade om dagens yttrar med Sterling och de här. Sterling, Salah och så vidare, att Mané pratar om. Att han och Carragher anser att de är bättre än de yttrarna som var som bäst för 10 år sedan. Och det säger väl någonting om att sporten har utvecklats liksom i den riktningen att de offensiva spelarna ställer de defensiva på större prov nu.
Men kan det inte vara så enkelt också om man tänker, vad hände för 10 år sedan? Vem var det som, dominerade i Premier League då? Det var ju Cristiano Ronaldo, alltså i en sorts ytterroll. Kan det inte vara så enkelt också att då inspirera Cristiano Ronaldo, unga spelare, då vill alla liksom helt plötsligt bli yttrar, då är det som är inne, om man säger. Och så nu att kanske att Van Dijk kan inspirera den yngre generationen att nu vill kanske fler bli mittbackar, och så börjar de tidigt och anpassa sig till just den positionen, så att om ytterligare 10 år så kanske det kryllar av jättebra mittbackar. Alltså man vet inte rent. Alltså, jag kan ju tänka mig att Van Dijk i alla fall inspirerar väldigt många till att mittbackpositionen blir ganska attraktiv igen. Liksom.
Ja, det kan vara så.
Men det är också det här att vi det säger ju någonting också om hur rollerna förändras. När vi har både Trent Alexander-Arnold och Andrew Robertson på 11 assist den här säsongen. Att det är de två försvararna genom tiderna som har slagit flest assist under en säsong. Att det händer samma säsong, att det händer någonting med spelet. Det är såklart en slump att, att det finns två stycken ytterbackar med väldigt fina inläggsfötter, men det är också förändringar som vi har varit inne på i hur spelet spelas helt enkelt och vilka roller man har. Jag skulle säga att vi glömde ju en assist, den som leder assistligan i Europa. Det är Edna Sard på 15.
Ja, okej.
Så att han har gjort fler.
Snyggt. Och han, som jag påpekat flera gånger, skulle ha ännu fler. Alltså jag har 30 om lagkamraterna bara hade varit lite mer effektiva. För han skapar ju så fruktansvärt mycket öppna lägen för dem.
Han kommer göra några för Real nästa säsong.
Ja, jag tror det.
En liten ny tärning på honom och sen lite bättre spelare omkring sig. Och sen kanske en ny striker. Köper de Hazard och Icardi, så kan de nog skrapa upp några bollar tillsammans. Vi får se. Vet du vad? Vi kan väl passa på att slänga in då Sillypodden. En vecka bort ungefär.
Oj.
Det taggar vi på. Det taggar vi till på. Absolut. Mm. Kommer bli en del Eden Hazard. Vi nämnde inte det. Såg ni videon förresten?
Utanför
arenan i helgen. Chelsea-supporten som skrek genom bilrutan så. Stanna i Chelsea skrek de, och då tittade han ut genom rutan och så skakade han bara på huvudet, så körde han vidare. Det är det där med att kontrollera historien och narrativet runt sig själv. Han är skön på det sättet, Hazard. Han gillar att bjuda på lite sånt. Det är inte första gången som han hintar lite hit och dit.
Nej, det gjorde han ju redan förra sommaren då under VM. Alltså när han stod, då trodde jag helt övertygad.
Ja,
jag nu drar han.
Ja.
Men nej.
Nu drar han ju.
Ja, det känns.
Nu drar han.
Nu händer det.
Nu händer det. Ett år kvar på kontraktet. Då kommer vi fortfarande få närmare miljarden för honom. Trots att bara ett år kvar på kontraktet. Det är ju en av världens bästa fotbollsspelare liksom. I det där skiktet bakom han vi inte pratar om.
Han vi har slutat prata om från och med nu.
Det är ju fusk. Det ska bli intressant ikväll förresten, Liverpools uppförsbacke då, utan Mohamed Salah och Firmino.
Van Dijk tränade inte igår heller. Var det bara säkerhetsåtgärd eller sparar de honom till Wolves?
Ja. Jag tror det var Jürgen Klopp var inne på att Rian Brewster skulle få spela från start ställer ut juniorerna i en Champions League semi. Men vad fan ska man göra liksom?
Jag känner ändå på mig att
att de vänder.
Du har gått. Det är Ajax är för bra nu, så du måste hitta ännu mer osannolika tips.
Jag vet att hade Barcelona övertygat mig, alltså genom gruppspel och alla matcher, så om de hade spelat liksom fullständigt, alltså jättebra som ett kollektiv, då hade jag ju tänkt att det är helt kört. Men jag tycker ju fortfarande att det är ju Messi som gör skillnaden i Barcelona. Ja. Det är ju mycket som inte stämmer ändå.
Men är det inte lite så här känslan med Barcelona nu, att de är som Real Madrid var när de tog så långt i Champions League här ett par år, att de är inte imponerande, men de lyckas ju på något sätt gräva fram, och så har de en spelare som gör sån jäkla skillnad. Real Madrid hade ju givetvis Ronaldo och Messi
hela,
nu.
Den där diskussionen görs ju hela tiden.
Jag slutar prata om, förlåt.
Men vad hade Barcelona varit utan Messi?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men det är ju inte så. Han spelar ju där. Så vad diskuterar vi om? Han spelar ju det laget.
Jag bara menar att om man lyckas få, alltså plocka bort Messi ur matchbilden och kör på, eller egentligen, alltså Liverpool ska bara liksom köra på som vanligt. Det är ändå liksom deras hemmaplan.
Jag håller med. Barcelona har inte imponerat i La Liga den här säsongen, även om de vinner ligan. Och det är ju imponerande att vinna ligan när man inte imponerar. Men de har inte varit så bra som man kan tro när man, om man bara tittar på tabellen.
Det är inte bara Barcelona längre. Liksom.
Nej, precis. Det är inte det. Någon slags stabilitet har ju väl Valverde infört. Och de är mycket liksom, lägre försvarsspel än tidigare och så vidare. Men jag tror att de går att skaka. Sen går de att skaka utan Salah och Firmino.
Nej,
det tror jag inte. Men hade de haft alla med, Van Dijk och så vidare, bästa laget, då hade det varit en annan sak. Ja. Men inte utan de här spelarna.
Nej. Naby Keita dessutom, som ju har haft fin form på slutet, skadas ju också, så att det är ju ett väldigt...
När man inte har de där offensiva hoten också, då blir det så jäkla mycket svårare att äga bollen, för då kommer Barcelona kunna kliva högre i försvarsspel, för de vet att de behöver inte bry sig om det där hotet som alla utgör i vanliga fall. Så att jag tror att det blir en matchbild där Barcelona automatiskt, bara av att Salah och Firmino är borta, så kommer de ha mer bollen vad de hade haft annars.
Jag gissar att det blir Mané, Origi och Shaqiri faktiskt. För jag tror att Klopp behöver spela 4-3-3, för att när han har spelat 4-2-3-1 så har de skapat alldeles för lite framåt. Då har de kunnat stabilisera matcher sådär, men nu måste de ju jaga mål. Och då blir det en 4-3-3, och då tror jag att Sturridge har varit så dålig i de chanserna han har fått på slutet att jag tror inte han startar med honom, utan Origi, Mané, Shaqiri och Fabinho, Henderson och Wijnaldum. Eventuellt med, han gillar att spela Milner i de här matcherna. För att, han klev in mot Newcastle i helgen här. Det första han gör, han bara rakt in, vi måste hända någonting här. Lite intensitet, bara in och ta ett orange mot vem det nu var. Ja, bara, som tvåfotare rakt in stenhårt. Det är ju liksom, det är ju James Milner på något sätt. Han och de här, framförallt den här typen av motstånd, startar ju nästan alltid James Milner för Jürgen Klopp, för han vill ha den typen på mittfältet. Det ska skava och göra ont. Och så vidare. Vi hade lite andra matcher också, inget som direkt stack ut. Everton Burnley 2-0. Everton lyckas ändå inte hänga på då i The Everton Trophy jakten då med Wolves, som har säkrat den eftersom de slog Fulham med 1-0. Massa frågor har vi fått. Vi ska ta några av dem. Patrik Bränning skickade den första frågan. Han har ett dilemma. Hur ska man kunna välja sympati i titelstriden? Ett lag ägs av en kritiserad regim som begått krigsbrott. Det andra har Patrik Syk som reporter. Hur ska man kunna orientera sig i det här? Som supporter. Hur ska man kunna orientera sig i det här omöjliga dilemmat?
Ja, säg det.
Ja, det är svårt. Jag tänker att jag ska inte avkräva er svar på det. Jag skickar ut den bara. Fått en från Jonas Kovac. Tielemans borde vara perfekt som ersättare för Ramsey i Arsenal. Kastar han ut.
Jag tror att han skulle kunna vara intressant för flera lag där uppe i toppen. Både för Manchester United, Chelsea och Arsenal faktiskt, utifrån vad han har presterat nu under våren. Men absolut, han känns som en sån där spelare som skulle kunna blomstra i en bättre miljö också.
Leicester kommer göra allt för att få behålla
givetvis
honom.
Det är ju faktiskt något intressant med Leicester där, om de får behålla det här laget nu med Maddison också, som borde vara superhet.
Kverulerar skriver, var skulle ni börja reda i kaoset runt United i Solskärs skor för att inte få sparken i november? Ja. Vad är era tre första åtgärder om ni hade liksom...
Ja, men bort med Woodward för det första, och så få in...
Fast det kan inte Solskär göra.
Nej, det kan, men vad ska han... Det måste ju hända. Annars, alltså vad ska Solskär... Ska han få Woodward att förstå att... Nu sitter vi i en jäkligt prekär situation. Alltså jag kan inte se det hända. Det är för många managers som har kommit och gått för att jag ska kunna säga att de ska kunna påverka Woodward.
Jag tror eftersom han inte kan påverka just det, så tror jag att i hans fall så handlar det om att värdera truppen utifrån det som bara egentligen han kan veta. Och det är vilka spelare har mentaliteten för att vara med på tåget när klubben gör en ny satsning där han... Någonstans tror jag kommer bygga mycket på vilka är beredda att lägga ner jobbet som krävs. För nu har de inte en trupp där alla är beredda att göra det. De måste ha spelare som har mentaliteten och som vill spela för klubbmärket. Och då tror jag att det blir att han... Jag tror att det kan bli en försäljning av Martial till exempel. Och hade du sagt det för ett år sedan så hade man ju tänkt att nej, det är klart de inte ska göra det. Men om det nu är så att han inte har rätt mentalitet, det kan ju uppenbarligen vara så eftersom han... har så mycket kvalitet i grunden inte presterar bättre, inte startspelar hela tiden och faktiskt blandar och ger i sina prestationer, ja då kanske det är lika bra att skicka en sån spelare. Eller nu om det är Pogba eller om det är någon annan. Alltså värdera truppen utifrån vilka vill vara med på tåget och köra. Det, är liksom,
det kommer, det
är
kräva, det kommer krävas att rulla upp liksom ärmarna här, ja, för att gräva sig ur,
precis,
den här situationen.
För de är inte liksom Barcelona på något sätt, utan de är i den situationen som Arsenal var nästan för ett år sedan. Att de står med jättestora frågetecken nu inför framtiden. Och så kommer en ny tränare. Emery kommer ju in alltså när säsongen startar. Men Solskjaer kan man ju säga är en ny tränare. Kommer in nu, ska bygga någonting nytt med spelare som vill spela för klubben och utvecklas. Och inte bara tänka på vad de får i lönekuvertet. Och då handlar det nog om att känna av. Jag tror att det är så att Paul Pogba kommer inte vara kvar i United, för att han och hans agent kommer styra så hårt åt att han vill lämna, och de kommer få igenom den viljan, och United kommer titta på för- och nackdelar. De får en jättepeng för honom, det kan användas till spelare som vill spela för klubben. Jag tror att det är bättre, trots att han har en jättehög högsta nivå, så tror jag att det är bättre att ha spelare som har mentaliteten att han vill vara där.
Och så borde de försöka bli av med några spelare som sitter på väldigt hög lön utan att bidra överhuvudtaget. Och då tänker jag typ på en sån som Marcus Rojo. Alltså exempel, han borde ju sticka i sommar. Alexis, ja, om man kan skeppa iväg honom någonstans.
Och jag tror, det går ju att skeppa iväg honom. Det handlar ju bara om hur mycket pengar de själva ska bidra med till den klubben som tar över hans kontrakt. Så det, ja, det får ju kosta eftersom Woodward har gjort det misstagen han har gjort. Och där tror jag att det handlar liksom om att ha rätt ägg i korgen när man kliver in i försäsongen. Och sen såklart addera med bra värvningar. Och det jobbet är svårt nog. Det fanns ju någon, det går runt någon story i engelsk press nu om hur dysfunktionellt scouting-teamet fungerar i Manchester United. De har 60 scouter ungefär. Nyligen hade två av dem dykt upp på samma match. På en match ute i Europa. De visste inte om att den andra var där. Båda hade skickat in en rapport om en spelare. Den ena hade rekommenderat att värva honom. Och den andra hade rekommenderat att inte värva honom. Så liksom snurrigt är det just nu i Manchester United.
Ja, det
säger en hel del.
Det säger väldigt, väldigt mycket. Såklart. Martin Dr. Podcast skriver: Liverpools första elva är riktigt bra. Om de ska förstärka på en position, vilken position och vem ska de ta in?
Inte på ytterbackarna i alla fall.
Nej, kan ju behövas en backup till Robertson i och för sig. Moreno är nog borta i sommar.
Ja, jag tycker
startelva snackar vi alltså.
Ja, startelva.
Alltså jag tycker inte att det finns egentligen någon position så där, men det är klart att om det gick att få loss De Ligt som mittback bredvid Van Dijk, så är det klart att man inte tackar nej till det. Nej. Sen om det är möjligt, ja, jag tror inte det. Men det är klart, om det går att få in en fruktansvärt bra mittback där bredvid, så är det klart en förstärkning. Sen är det klart att det går att få in en spelare, då måste man ju verkligen gå i premiumkategorin. Få in en spelare som både har smartnessen som liksom Milner och så vidare, pressspel och så, och som kan vara kreativ som Wijnaldum när han är som bäst. Och det är klart, då är du uppe på de här som har varit som allra bäst i världen, liksom Iniesta och så vidare. Hittar man den typen av spelare, så är det klart att det är en förstärkning för det där tremannamittfältet. Men vad hittar du den? Ja, de vill han ha namn på spelare eller?
Ja.
Okay. Ja, jag sa De Ligt där då, men den är nästan orealistisk.
Ja, det är klart.
Jag tror inte att Koulibaly är omöjlig.
Nej. Han är på marknaden för rätt pengar i alla fall. Det tror jag.
Precis. Samtidigt så tror jag att,
vilket gigantiskt mittbackspar det har varit. Van Dijk och Koulibaly. Man har ju blivit rädd bara.
Det är många kilo. Sen tror jag att Klopp vill ha Joe Gomez där. Det är problemet med Joe Gomez, som vi var fantastisk under första halvan säsongen, är att han är väldigt skadebenägen och har gått sönder vid flera tillfällen.
Men Connor Cody in i den mixen där då?
Men Connor Cody som alltså säger att man får ett bud på Dejan Lovren, Matip har ju visserligen varit bra, sådär, men att man vill ha ett ytterligare ett alternativ där, som visst, Connor Cody in som ett alternativ, som en rotationsspelare.
Det är inte startspelare, det är inte det jag menar, men in som trea typ.
Absolut, och det är ju 60% på att han, att han är scouser, att han är född i klubben.
Ja, liksom. Självklart, men det får man ju väga in.
Ja. Det var så roligt så att han, jag såg att han hade uttalat sig inför Wolves-mötet här, att han givetvis tittar jag på Liverpools matcher och hoppas att de vinner. Men nu spelar jag för Wolves, så att nu kommer jag säga, men ja.
Och konstigt sagt.
Okej, okay, så han kanske gör en Iheanacho här nu då.
Han släpper den mellan benen.
Ja, precis.
Ja, det vi får se. Jag är osäker på om han spelar överhuvudtaget, men jag ska vara riktigt ärlig. Men det är, han är ju lagkapten, han måste ju spela. Men så, de är ju proffs, och fan, han ska ju... Han har ju varit i Wolves länge. Han har ju spelat upp det. Han måste ju känna lika mycket för Wolves i det här läget. Han har spelat upp dem från Championship. Och
se, om man gör en lasell och nickar bollen i eget mål, så är det klart att det kommer resas.
Ja, men tänk om han skulle göra något misstag och han inte alls har tankar på att hjälpa Liverpool. Alltså, nej. Det kommer ju ingen kommer tro på det.
Nej, ingen kommer tro på det. Hela hans släkt står ju liksom med säsongskort på Anfield och kommer hålla på Liverpool liksom. Så är det ju.
Han är sjukt.
Ja, han är verkligen. Han är så jävla röd som man kan bli. Hattmark undrar, vem ska ersätta Eriksen om han lämnar för Real? Det är en svår position att spela och ersätta.
Alltså, vi snackar ju Liverpool nu, svårt att hitta den där spelaren som går in och förstärker ens deras mittfält. För att det finns inte sådana spelare på marknaden.
Om du ska hitta någon som är lik Eriksson i spelstilen, så finns det nästan ingen som har de fötterna.
Nej, liksom. Poängfoten och smartness och... Nej, herregud. Ja, det är svårt alltså.
Ja.
Det är typ Madison liksom. Skulle kunna gå in och liksom göra... Det är inte samma spelartyp. Och, nej,
om
men alltså...
Pochettino kan få liksom en effekt på honom och att han kan utvecklas.
Ja. Jag är lite nyfiken på Bruno Fernandes ändå i Sporting. Som nu senast så ryktades han väl till City. Men jag tror det är en spelare som nog ganska många klubbar är intresserade av. Han spelar ju till höger på Sportings tremanna mittfält. Mm. Så att, ja, där är någonting i alla fall.
Mm. Ja, det är en spännande. Vi tar en sista fråga då, från Mattias Dahlström. Efter Robertson, Wijnaldum och Shaqiri, vilka fynd kan Klopp hitta i de nedflyttade lagen den här gången? Vilka skulle passa in? Jag tycker vi kan lyfta den, nu pratar så mycket Liverpool, men vi kan kolla vad som finns i de nedflyttade lagen, om det finns några fynd. Kan vi scouta fram en Andy Robertson ur Huddersfield?
Ja, men om vi tar Ryan Sessegnon till exempel, så tror jag att det finns potential i rätt miljö. Och han är fortfarande väldigt ung.
Mm.
Så där finns det ju någonting.
19 år. Ja. Han har precis fyllt 19, va, tror jag. För 0-0.
Huddersfield, där kan vi nog utsluta att det finns något. Jag tror att Philip Billing kan vara en spelare, inte för Liverpool, men för en annan typ av
en Premier League-klubb i alla fall. Ryan Babel måste ju också kunna ha ett Premier League-kontrakt.
Mitrovic, tänk att ha honom på bänken.
Mitrovic som ett alternativ.
Mm. Mm. Ett tungt alternativ. Eller?
En plan B.
Mm.
Absolut. Man behöver någon som är stygg i boxen, så är han definitivt en av dem. Det är inte jätterätt. Cardiff hittar man väl fan ingen, va?
Nej, jag tror inte det alltså. Nej, ingen som...
Neil Warnock.
Jag gillar ju fortfarande Etheridge. Jag tycker ju han andra målvakt i en toppklubb.
Han har slips i Liverpool.
Mm.
Ja, precis. För Mignolet är ju lämna i sommar.
Där har du det.
Etheridge, andra målvakt i Liverpool. Ja. Det betyder att vi ska gå och äta lunch, för att nu börjar energin tryta här. Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit. Nästa vecka så vet vi hur allting slutade. Då blir det PLP Awards som vi har gjort nu de senaste säsongerna.
Blir det tårta då?
Ska vi fixa en tårta till PLP Awards? Till Instagram-kontot behöver vi göra någonting. Vi får se vad det blir. Det blir i alla fall en summering av den här säsongen. Kom ihåg nu då, ni som lyssnar, att mejla gärna in era egna förslag och nomineringar till PLP Awards. Det blir alltid roligare när ni brukar ha bra idéer. Så gör det under veckan här nu. Så...
Eller skicka in på hashtaggen på Twitter.
Ja, precis. Hashtag Sportbladets PLP. Ni kan ju prova Facebook också när vi då och då besöker den sidan. Vi är för svaga där. Jag ska göra en ansats under veckan här och kommunicera även via Facebook. Men vi hörs om en vecka igen och då får vi bokslutet helt enkelt.